Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Hej och välkommen till någonting om aktier tillsammans med mig, Marcus Gerda och min kollega Tim Hansson. Hej Tim, hur är läget?
Hej Marcus, jo det är bra, det känns kul att vara här i studion igen. Ja. Det känns som att varje gång som man är här så blir man bara glad nästan, jag vet inte varför.
Amen. Nej men jag hör dig, det är kul att se dig. Mm. Och framförallt kul att snacka lite skit och kanske försöka förmedla, ska jag inte säga skit här, men förmedla lite kunskap och lite dåliga skämt kanske.
Ja, det är målet. Ja.
Och med tanke på det så kom ihåg att allt vi säger i den här podden inte är en rekommendation och utgå alltid från din egna analys.
Snyggt. Jo, men hur är läget på börsen? Vad är det som försiggår? Nu är ju sommarbörsen är ju typ slut. Alla stora rapporter har varit. Mm. Vad som händer?
Jag tycker vi har sett en litet... Jag ska inte säga att vi har sett en liten hälsocheck på börsen. Men jag tycker vi har sett en liten hälsosam nedgång. Mm. Och när jag säger det så syftar jag kanske främst på investmentbolagen som vi har sett har handlats till väldigt höga premier. Så de har ju kommit ner nu i värdering och börsen hade väl en väldigt blodig dag här. Det är fredag idag när vi spelar in det här, men en väldigt blodig dag i onsdags, torsdags.
Ja, det var någon av dagarna här i veckan som det var lite blodigt.
Ner 2,4.
Det är ganska mycket. Ja. Nu gäller det att ha is i magen och inte sälja bara för det går ner en dag.
Nej, absolut inte.
Nej, men jag tycker det är jättebra att faktiskt investmentbolagen backar lite liksom. Typ vissa bolag... De har ju framförallt noterade innehav. Så liksom, du går ju att köpa dem på grejerna på börsen ändå. Så där, varför ska de ha såna höga premier? Ja. Du förstår inte. Dubulator, då hade de typ uppåt 90% ett tag. Eller ja,
det är helt
brutalt
sjukt.
Högt.
Det är riktigt sjukt.
Det är bra att den går ner lite. Liksom.
Mm. Jag siktar ju på lite längre sikt att plocka in lite investmentbolag i min egna portfölj. Bara för spridningens skull och hålla lite mer så... Ja, säkerhet i portföljen i sin helhet. Men jag tänker inte handla dem till dagens kurs.
Nej, jag köper det. Om du vill så kan jag berätta om ett roligt brittiskt investmentbolag senare. Eller jag ska nog ta upp din podd någon gång. Ja. När jag har mer tid. Men de har bland annat investerat i Klarna. Väldigt intressant. Ja, mycket fint.
Jag har nämnt. Men vi teasar våra lyssnare lite.
Ja, vi teasar lite.
Ska vi då?
Hur har det gått då? OMXS30 stängde idag på Ja, 2360, den är ganska högt uppe. Det är inte gått ner så mycket egentligen.
Nej, men vi är väl på 25% upp någonstans årligen där. 26 ja. Nästan. Är det så?
Ja, 26% idag.
Kolla där.
Efter stängningen. Och det är framförallt de här värdebolagen då som har drivits på av olika finansiella flöden och som har lyft upp OMXS30. Och nu har vi sett att ja, men, säg Atlas Copco och de här Sandvik och industribolagen, de handlas ju till P30-40 liksom åt det hållet.
Mm.
Och de har inte sån oerhörd tillväxt egentligen. Så vi tänkte att ja, men det kanske är, om man vill ha ett stort bolag liksom, mm. lite mer stabil pjäs i portföljen, tänker vi att då kanske det är dags att fiska på andra vatten.
Absolut, absolut. För det är det som är så roligt med, på mitt jobb och i den branschen, där jobbar vi mycket mindre bolag. Mm. Och där säger man ju alltid att ah, men P-talen är så höga jämför med Atlas Copco och Sandvik. Men nu är ju de nästan, nu ska jag inte säga riktigt på samma nivåer, men de börjar komma upp i de trakterna. Så att man kanske ska ta sig en liten funderare innan man köper de kanske lite mer klassiska bolagen och kolla över de ja, värdena och liksom nyckeltalen som ligger bakom egentligen.
Mm, verkligen. Nej, men det som vi vill, det storbolagen som vi pratar om, det är FANG-bolagen. Det är vårt ämne för idag faktiskt.
Ja.
Och jag tycker det är superintressant. Det här är ju riktiga teknikbjässar. Mm.
Och då frågar jag dig, Tim, vad är FANG?
Ja, FANG, det är ett begrepp som man ofta hör om man kollar på amerikansk börsmedia liksom. Och det är faktiskt så att Jim Cramer, vet du vad det är?
Amen.
CNBC's Jim Cramer, en klassisk investerare, han myntade det här begreppet FANG.
Mm.
Och då är det alltså, det är en akronym då. Och det står för bolagen Facebook, Apple, Amazon, Netflix och Google.
Mm. Och vi ska ju egentligen täcka de två första idag kanske i tanken. FA.
Mm. Nej, fast Google är dock GET.
Alphabet.
Ja, men det är Google.
Okej.
Okay. Ja. Och ja, FANG, det står alltså, det är det här, de är teknikbjässar som är bara, de är så duktiga inom sin genre liksom. Och bara helt dominerar, de är helt dominanta.
Jag frågade dig lite innan avsnittet varför inte till exempel typ Airbnb inkluderas i kanske det här lilla, liksom, vad ska man kalla, vilket kallar för lite index.
Ja.
Men det är ju egentligen för du förklarar ju, men alltså Airbnb är ju liten jämfört med de här.
Ja, det här är biljonbelopp liksom, ja. Deras market cap.
Och biljon är ju liksom 1000 miljarder.
Ja. Ja, de är enorma, det är helt sjukt faktiskt.
Omsätter hundratals miljarder om året.
Ja.
Dollar då, det vill säga.
Ja, ja.
Innan vi är riktigt klara där med introduktionen så vill jag gå tillbaka lite till. Vi har en sak i vår introduktion som vi alltid täcker. Och det är ju liksom i princip den kinesiska... Liksom,
ja, du berättade om det. Just det, de säger det fort.
Ja, och det har ju egentligen Tencent. Och det är ju väldigt mycket sociala medier. Och det är lite kinesiska FANG, tycker jag.
Ja, jag vet, Ludvig och Josefin pratade om det.
Mm.
Och då sa de att det är som en kinesisk FANG också.
Så att, och det är ju Tencent då. Mm. De har ju gick ut med att de skulle donera 15 miljarder dollar till liksom, social aid till den kinesiska staten och andra government-baserade verksamheter. Och ja, jag ser ju på dig, Tim. Vad tycker du om det?
Ja, det är något fuffens alltså. Det där känns inte bra.
Nej, det gör det faktiskt inte.
Det är ju, alltså ett bolags mål är ju att leverera aktieägarvärde till
aktieägarna.
Till aktieägarna. Och jag ser inte på något sätt hur det möjligtvis kan vara så. Utan det måste vara att de kanske vill muta för att få något förelaktigt rättsfall, någonting, jag vet inte. Eller så är det bara Kina som vill ha mer pengar. De sätter ner foten. Jag vet inte vad det kan vara.
Nej, men det är ju den här kinesiska totalitära makten som är den här osäkerheten som vi återigen kommer tillbaka till vecka på vecka på vecka. Den ligger där lite som ett orosmoln när man kollar, för Tencent är ju, hur man vänder och vrider på, det är ett jättefint bolag som har haft extremt fin tillväxt och väldigt fina produkter.
Ja, herregud, alltså WeChat, de har ju typ över 1 miljard användare per månad, något sånt.
Nej, så det är riktigt sjukt.
Mm.
Så att, men vi ska faktiskt gå in och prata om en chatt som räknas som större än WeChat faktiskt. Som har fler nedladdningar.
Mm.
Vad kan det vara? Tror jag.
Tänker på, vad heter det här stora bolaget med en blå liten logga som många använder? Är det Facebook?
Precis.
Ja, Facebook. Ja, vad roligt. Facebook är ju väldigt stora.
Det blev en väldigt bra segway det där, rakt in på Facebook. Men ja, och vad är egentligen Facebook? Jo, man tänker ur den här blåa loggan som du precis var inne på. Men det man måste inse är att Facebook äger ju en massa andra grejer också. Och det var lite det jag tänkte på när du nämnde det här med WeChat. För deras största konkurrent är ju då WhatsApp. Egentligen. Och WhatsApp är ju faktiskt den messenger-chat som har mest nedladdningar i hela världen. Och jag vet inte exakt hur många användare, hur många nedladdningar de har. Men Facebook i sin helhet har faktiskt över 3,3 miljarder användare. Men det är ju spritt då över hela deras verksamhet. Så de har ju, Facebook äger ju, ja, Facebook då. Men de äger ju också Instagram och då WhatsApp. Så att, men 3,3 miljarder användare, det är väldigt...
Det är sjukt alltså.
Ja, det är
sjukt.
Väldigt, väldigt många.
Jag tror det är ganska intressant här med Facebook. För att jag tror många tänker att det är lite utdömt liksom. Typ jag använder inte Facebook personligen längre liksom. Jag använder Facebook för... När någon har ett evenemang typ.
Mm.
I princip det. Och Messenger ibland också. Mm.
Men det är ju det som är så jäkla fint med Facebook. För att det är ju så här, även om du inte använder det för sociala medier. Så alltså du använder ju så mycket mer av det. Än, för du har ju nu för tiden, jag vet att när du ska sälja saker och ting. För när jag var yngre och växte upp så var ju Blocket en väldigt stor grej. Men jag kan ju se en tydlig marknadstrend här när till exempel Facebook Marketplace.
Ja, mamma snackar jämt om Marketplace. Ja. Marketplace. Jag köpte det här på Marketplace.
Ja, men då kör ju totalt över Blocket.
Ja, fast Blocket är väldigt stor ändå. Men ja, det går absolut. Ju bra för dem. Det går bra för dem.
Absolut.
Nej men det jag vill säga är det här med att många tror det är utdömt. Det är ju så här utifrån personlig erfarenhet. Kanske bara i Sverige liksom, men i övriga delen av världen så är det ju enormt liksom.
Mm.
Jag berättade för dig när vi planerade det här avsnittet, så berättade jag för dig om hur det var i Myanmar, Burma. Jag tror det var rätt land. Och där är Facebook är som internet i landet. Så alla använder Facebook till allting. Så om du ska gå och köpa en telefon hos en mobiloperatör liksom, Så registrerar du din adress och ditt namn och så vidare. Och sen så förinstallerar personalen hos operatören Facebook i din telefon. Och gör ett konto åt dig liksom, så du har riggat.
Inte det fantastiskt. Ja.
Och sedan så använder du Facebook till allting där liksom. Mm.
Men det är ju just det som jag tycker är så jäkla coolt med Facebook. För att jag tycker att man ska sluta tolka det som en standalone app. Och jag tycker man ska se det som ett... en plattform, för det är ju och har blivit så mycket mer än bara liksom Facebook posts. Alltså det är ju det här evenemangsplanerandet, marketplacen.
Dating kör de nu med, vet jag.
Precis, så att, och det här utbudet växer ju egentligen bara, och de tar bara mer och mer marknadsandelar då på de här andra segmenten än vad som räknas som liksom själva Facebooks sociala medier.
Mm, exakt, ja. Ja, de spretar ut det som tusan alltså, de går in i nya hörn och...
Amen. Men, och sen så förutom de här grejerna så äger de ju även då Oculus som tillverkar och producerar AR-data, hårdvara helt enkelt.
Ja, det är skit intressant alltså.
Mm, så att, och det är en marknad som växer också extremt mycket.
Mm.
Men där är vi också inne lite på vad som är problemet med Facebook, för det är ju just det här, det är ju, jag vet inte om hur medvetna om folk är om det här, men Facebook har väl egentligen ett väldigt politiskt dåligt anseende. De blir ju liksom i princip utfrågade av en politiker var och varannan vecka för att...
Och det är egentligen genomgående hos alla fangbolag nästan.
Ja.
Det är typ, min känsla är att det är typ bara Microsoft som klarar sig relativt undan.
Gode gamle Bill.
Ja, som klarar sig från konkurrensmyndigheter och sånt.
Ja.
Men Facebook, ja, det är ju jämnt så man ser dem i tidningen. Liksom, typ Australien och det är nyheter hit och dit. Och...
Jag vet ju att Mark Zuckerberg som då både är... Det är rätt coolt det här, för det är första gången jag verkligen ser någon som är grundare, vd och ordförande i styrelsen.
Mm, det är mäktigt.
Så att han har ju liksom total kontroll över bolaget och haft sin start och har fortfarande. Liksom, vi ser ju Jeff, han har ju stigit ner nu från vd-rollen var det va? Så att, på Amazon och grejer. Så att,
ja, Jeff Bezos kan vi förtydliga.
Precis, mycket korrekt. Men det är coolt helt enkelt, för han är ju då helt enkelt det. För mig blir ju det någon form av superentreprenör som kan driva ett litet bolag men också kan driva ett väldigt stort bolag. För det är helt olika grejer där.
Mm, jag tycker det är supercoolt, Mark Zuckerberg. Alltså. Du vet, det finns ju en film om Facebook. Den har säkert sett. Den är jättebra. The Social Network.
Amen.
Och den produceras typ 2014 eller någonting. Det var ju länge sedan den producerades. Och då var deras market cap bara några 100 miljarder dollar. Eller bara ja.
Men ska vi gå in på, jag har lite siffror här faktiskt.
Och hur mycket är det nu?
Bolaget står precis över 1 biljon.
Ja.
Och det är liksom, det är 1000 miljarder.
Ja, det är sjukt. Ja, det har gått väldigt bra för dem.
Alltså 1000 miljarder dollar. Så det är så fruktansvärt mycket pengar. Men om man ser på andra änden så anställer de ju också en hel jäkla mängd människor. Så de har ju 58 600 anställda.
Är det mycket, du måste mycket utvecklare och sånt då?
Amen. Och det är ju väldigt mycket mer. För folk anser ju så här, bara, men det är mjukvarubolag, de anställer inte så många. Men jag skulle ändå påstå att det är en större mängd anställda, absolut.
Ja, men om de ska vara sådana globala så måste de ha en del människor. Men jag tänkte, innan vi går vidare mer, jag tänkte, hur är det de tjänar pengar? Alltså, hur tar de betalt för den här plattformen? För Facebook är väl gratis?
Det är helt korrekt. Och det är ju just det här problematiken med varför regeringar och politiker är så ifrågasättande. Det är ju datavärdet som Facebook har. Det är egentligen där värdet och det här värdeskapandet kommer in. För 98% av Facebooks intäkter kommer från ads.
Mm.
Alltså
annonser.
Annonser, precis. Vilket innebär att varför de kan ta så jäkla mycket betalt för annonser och liksom ha så effektiv marknadsföring. Jo, men det är för att de har den här datan på alla användare. Och det är ju någonting som du som användare skriver upp dig på när du använder Facebook. Så att du ger ju dem all data om dig själv, vad du gillar, dina hobbies och vilken ålder och vart du bor och så.
Om det finns sånt klassiskt uttryck så här. Om någonting är gratis så är det du som är produkten.
Ja, nej, men det är ju verkligen, det är ju så jäkla applicerbart i det här fallet. Nej, men lyssna på det. De omsätter 104 miljarder dollar om året.
Ja, det är mycket pengar.
Amen.
Det är ju hela länders BNP liksom.
Och de har 38 miljarder dollar i vinst årligen. Alltså det är nästan 10 miljarder dollar i vinst varje kvartal.
Ja.
Alltså
det är sjukt alltså.
Det är riktigt mycket. Och det är om vi går tillbaka lite till den här tillväxten de har haft. Så att du var inne på att 2014 så hade de en värdering på en 200 miljarder eller någonting i den stilen. Miljarder dollar då. Men när de börsnoterades 2012, då börsnoterades de för 102 miljarder dollar. Nu står de ju då 1024 miljarder dollar. Det är väldigt stora siffror där.
Det är bra börsresa.
Jajamän. Nej, men det är då en CAGR om 40%. Och CAGR står ju då för Compound Annual Growth Rate. Vilket på svenska blir den genomsnittliga årliga tillväxten.
Mm. Så om du hade investerat i Facebook 2011 så hade du i snitt fått 40%
avkastning varje år. Mm.
Det gör det bra.
Det är väldigt,
börsen
väldigt
bra. Börsen är ju typ 10%, så det är...
Mm. Och det är ju som, alltså ledningen har ju gått ut och sagt att liksom deras tillväxt och så kommer ju minska. Men så att man måste ha det lite i åtanke när man kollar på Facebook. Att ja, de är jäkligt stora, de har haft väldigt fin tillväxt. Men de börjar komma till en fas där man kan ifrågasätta. Ja, självklart, jag tror absolut att de kommer fortsätta växa. Men jag tror inte de kommer att kunna hålla uppe samma tillväxttakt.
Alltså jag håller med dig delvis. Mm. Och också håller inte med dig.
Det är bra.
Jag tänker så här, men Facebook, de har ju sin kärnprodukt liksom, Facebook och allt det. Men det som de nu har, vet man, brukar ofta tänka på att de här S-kurvor. En S-kurva som går uppåt. Och för tillfället så kanske det är så att ja, men S-kurvan börjar stagnera lite liksom. Men jag tror att de gör sig redo för en ny kurva liksom, med nya produkter i form av dels VR. De har ju haft ett jättelångsiktigt bett liksom, på VR. Alltså de köpte Oculus typ, när var det? 2013 eller något sånt.
Precis,
alltså, 2013. Ja, 2013. Och i 8 år de satsade på det här och det har inte funnits marknad. Alltså marknaden för VR har varit ganska liten hittills. Men de vill ju, Facebook eller Zuckerberg vill ju typ skapa sådana här metaverse liksom.
Mm.
Och sedan WhatsApp. De håller på att göra det till en fintech-grej också, där man kan skicka betalningar och du kan ha kontakt med olika företag.
Lyssna på det här. För jag kommer gå in lite på det här med tillväxtområdena som de kan gå in på.
Aha, okay.
Och det är WhatsApp Pay växer med 20 miljoner användare i endast Indien under 2020.
Wow.
Så att alltså, det är miljontals eller användare som bara kommer från ett land på ett år.
Alltså, jag tror det kan bli stort alltså.
Nej, det kan bli jättestort.
Och det blir som en Swish liksom.
Precis. Men det blir ju perfekta konkurrenten till WeChat. För WeChat är ju stora i Kina. Och där kör ju de allt liksom. Men det är ju, WhatsApp har ju förmågan att kunna konkurrera och konkurrera på ett väldigt bra sätt. Jämfört med WeChat.
Jag har sett många företag använder också WhatsApp som någon form av chattkanal för att kommunicera med kunder liksom. Mm. Om du vill ha kundsupport så kan du använda, skriva till ett företags WhatsApp liksom. Mm.
Men du kan tänka dig hela det konceptet som du nämner där. Mm. Att du kopplar ihop Facebook, du har Marketplace, du har annonserna, du Instagram. Har WhatsApp, ja, du har Instagram. Så att det du gör är att du går till Facebook, du går in där och du scrollar lite, du har lite gott, kollar lite sociala medier och då får du upp en annons. Får du upp en annons på den här produkten. I annonsen så har du en länk med WhatsApp eller Messenger så du kan kontakta bolaget direkt. För det de gör då, de erbjuder hela paketet.
Ja, du behöver inte lämna Facebooks väggar alls liksom under en hel transaktionsprocess.
Precis, så att, och då innebär det att de kan ta vinst på i princip alla delar. De får datan, de säljer marknadsplatsen. Mm. Sen kan de ta en del av då, om de kopplar in då där WhatsApp Pay, så tar de en del av transaktionen där också. Så att alltså, de skapar ju sånt helhetserbjudande som är enormt.
Men ja, där, det är smart.
Där är ju det här... För tillväxtpotentialen i hela det paketet är ju jättestort om de bygger på den existerande plattformen i form av marketplace och så vidare. Men med tanke på den politiska liksom, ska jag säga, unika eller tajta positionen de sitter i, så tror inte jag att Facebook kommer få lov att genomföra några stora transaktioner. Jag tror inte de kommer kunna köpa upp några andra bolag. Jag tror inte de kommer få på grund av liksom konkurrenslagen och whatnot. Jag tror.
Ja, och vad innebär det när de producerar så mycket pengar?
Ja, det innebär att de har en kassa som i princip liksom ligger stilla. Men det de faktiskt har gjort i det senaste med den här kassan, det är att de har köpt tillbaka aktier. Mm,
det var det jag tänkte komma in på. Alltså när ett bolag producerar så mycket pengar och alltså antalet investeringsprojekt som man kan välja på minskar, då är det ju smart att bara köpa tillbaka aktier liksom.
Mm. Så att det är det de har gjort. Och det är ju någonting man älskar att se som aktieägare, om man ska vara helt ärlig. För att det, alltså det minskar utbudet och höjer priset. Och det, liksom, det skapar ju ett värde för bolaget att fortsätta leverera. Och det är ju liksom, blir ju inte beroende av externa parter. Så att jag tycker det är extremt coolt. Och sen så den här extremt stora uppsidan som finns i VR och AR då.
Ja, VR tror jag det kommer bli enormt om 10 år. Alltså, eller nej. Svårt att se många år liksom, men om 20 år.
Mm.
Jag kan uppmana alla lyssnare egentligen att läsa den här boken Ready Player One. Har du läst den?
Det har jag inte.
Har du sett filmen?
Nej.
Ja, det är sjukt intressant. Alltså, det är precis det är sånt här VR AR. Det är typ så här en dystopi där folk har vänt sig till en alternativ värld, liksom, en virtuell värld. Där man kan vara vem man är, vem man vill. Liksom, och det finns alla sorters spel och allting är sammankopplat. Och i alla fall då, det är bolaget som skapar det här systemet, eller den här världen.
Är Facebook.
Det kan vara Facebook, ja, okay. Men det är företaget, de kan ju tjäna, de tjänar ju otroliga mängder pengar, för de, det kostar ju ingenting för dem att liksom bygga upp en fastighet i ett spel liksom.
Nej.
Alltså det är ju noll marginalkostnad för dem.
Mm. Eventuellt lite server space, men det, eftersom du redan har skapat en existerande värld digital så har du förmodligen jättestora server space.
Ja. Ja, exakt. Men så det är sjukt intressant tycker jag. Mm. Sen tror jag även e-handel, Facebook tror jag kan vara farlig alltså.
Jag tror med.
Alltså tänk dig Instagram. Mm. Typ om du har någon livestream, liksom, du kan köra live shopping, tror jag Instagram kan bli en utmaning om alltså. Och ja.
Men jag hörde, och så tänkte jag kombinera det som du säger, live shopping med VR.
Ja.
Alltså applicera Oculus produkter i andra sammanhang. Mm. För att, alltså, jag träffar en kompis till mig, han berättade att han hängde med folk, alltså med sitt, jag tror han har Oculus headset,
ja.
Eller så är det ett annat VR headset, men kontentan är i alla fall att han går ut i liksom, han säger att han ska gå hem och dricka några öl med några polare, då går han, sätter på sig sin VR headset och sätter sig i en virtuell värld och dricker öl hemma. Och han tycker ju att det är exakt likadant som att vara ute på krogen liksom.
Ja, det är sjukt.
Det är riktigt sjukt.
Ja, det blir...
Jag tror inte folk gjorde sånt.
Nej. Men jag vill sätta gåshud där. Det är lite sjukt för nu, alltså tekniken kommer långt fram alltså.
Ja, men vi är ju verkligen där. Mm. För han berättade ju att de kör ju så här drickspel och allt möjligt. Nej, men de gör liksom allt det du gör i vanliga livet, kanske inte rekommenderat, men liksom han tar det till en virtuell värld.
Fan vad coolt alltså.
Mm.
Ja, det är häftigt. Ett coolt bolag också, Facebook helt enkelt.
Det är det absolut. Jag har en sista not som är också någonting spännande med Facebook har med sig. Mm. Och det är att Michael Burry har faktiskt köpt på sig i Facebook.
Och vem är detta?
Det är ju han som företog den stora kraschen 07 eller 08.
07-08, finanskrisen.
Så, ja, precis. Så att det är han som ligger bakom filmen. Eller ja, det är inte han som ligger bakom. Men det är
han är med i filmen och boken också.
Det är han som är väl egentligen huvudpersonen i filmen. Som den första personen som...
Vilken film då?
The Big Short.
The Big Short. Bra, den är bra, bra film. Mm. Den får ni se.
Han ägde även en stor position aktier i GameStop innan den stack. För det,
ja, just det. Det såg jag. Så att, det är så skit. Han är duktig alltså.
Han är riktigt duktig.
Han är riktigt vass.
Så att han har investerat tungt i Facebook och gjort sedan Q1 i 2021 i Facebook då. Så att...
Okej, okay, så han köper ungefär senaste halvåret han köpt.
Jajamän. Mm. Så att... och det är väldigt spännande.
Ja. Okej, okay, vad kul. Ja, med Facebook. Och hur ser tillväxten ut?
Ja, som sagt, de har ju siktat ju på liksom en tillväxt. Och de har ju gått ut och sagt att den eventuellt kommer sakta ner lite. Men den kommer fortfarande växa. Men frågan är hur fort. Och de har väl växt omsättningen med typ, vad är det? Jag förmår att det är väl 20-40% om året i ren omsättning. Varje år då. Någonstans däremellan. Beroende från
år. Men det är ju så här med FANG-bolagen, de här digitala bolagen, de kan ju fortsätta växa fast att de är så stora ändå. De bara fortsätter.
Och det som är coolt är att även om omsättningen ökar så ökar inte deras kostnader så mycket.
Nej.
Så att deras bruttomarginal blir bara bättre och bättre och bättre och bättre.
Det blir som en sån här flywheel kallar man det för. Ja. Som hjulet fortsätter och blir bättre och bättre och bättre.
Nej, så det är, jag tror fortfarande det finns enormt stor uppsida kvar i Facebook.
En enorm, säger du till mig, det är inget. Ja. Det är bra, håsa på, det är bra. vad är värderingen då?
Värderingen i dagsläget är ju på $124 miljarder.
Så ja, men alltså, är vi ebit eller något sånt?
PE-talet ligger på 26 och PS ligger på 9,6.
Ja. Det är så intressant, det. När du säger PS9 tänker man, det är ju ganska högt liksom. Och sen så är det, ja men PS26, vad fan.
Det är ju lägre än Sandvik och Atlas Copco.
Ja exakt, det var därför jag hade avsnittet nämligen. Men ja, det var nog, jag tror, i och med att de har sån stor kassa, så tror jag att det är ännu lägre om du kör EV/EBIT typ.
Ja, det är sant.
Ja, så EV/EBIT kanske ligger mellan 20 och 25, något sånt. Så det, ja onekligen så är det ju billigt, men det finns också risk, vi pratar om de här riskerna också. I och med att folk, men olika justitiedepartement och länder vill ju undersöka dem.
Absolut. Och det är ett stående problem de har haft de senaste åren i princip.
Ja.
Så att ja, det finns ju frågetecken. Det finns det absolut.
Mm. Men ja, kul case. Facebook. Ja.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Och vidare från en ad till en annan.
Ja, jag har också ett litet case med mig idag.
Ja,
bland FANG-bolagen. Så jag har valt Google.
Eller som, mer benämnt som
Alphabet. Ja, jag tror det var ungefär 2014 någonting som de bytte namn från Google till Alphabet, eller de skapade ett moderföretag liksom. För nu har de ju massa olika ben liksom inuti Google-koncernen. Men caset i Google, det mynnar egentligen ut i 5 olika ben, och jag tror ni känner, de flesta känner nog igen de flesta delarna av detta. Men dels är det ju deras sökmonopol. Alltså när du googlar någonting, du hör ju på namnet liksom, eller det blir ett verb att googla någonting, är ju att söka upp det liksom.
Det är så jäkla coolt tycker jag.
Vissa produkter får sådana som stort genomslag, att det blir verbet liksom, det blir ordet typ. Philadelphiaost kallar jag ju färskost för liksom.
Absolut, när jag hör dig.
Det är samma sak. Men, och sen så har de även YouTube som jag är väldigt fåsatt på faktiskt. Väldigt, väldigt intressant ben faktiskt. Sen har de äger ju även Android. Alla liksom, hela det operativsystemet. Det är deras cloud-verksamhet. Och sen har de även Other Bets heter det. Så är det lite olika spridda skurar, men det är ett kul case. Men jag tänker om man börjar snabbt här med sökmonopolet. Så är det så här att alltså Google, de får mer än 80% av sina intäkter från ads, som du nämnde förut. Lite mindre än vad Facebook hade. Och det är ju framför allt genom deras sökmotor. Och senaste 10 åren tror jag det, så har de haft en enorm dominans. 90% av alla sökningar globalt sker genom Google.
Det är, Google.
Det är helt sjukt egentligen.
Jag har faktiskt en väldigt, väldigt bra intressant grej där. Det är att det finns, jag gjorde ett case som jag kollade på vägglöss. Och det är ingen som vill rapportera om vägglöss. Så istället för att du mäter antal faktiska fall vägglöss, så mäter du hur många Google-sökningar du har blivit på vägglöss. För då kan man följa den exakta trenden med hur mycket vägglöss som har funnits. För det avspeglar då antal Google-sökningar per antal fall. För det är ingen, ingen hotell eller restaurang som vill rapportera att man har vägglöss.
Nej, intressant.
Så att det var jätteintressant.
Ja, jag brukar också använda Google Trends, eller Google Analytics kallas det för. Det är som där man kan liksom kolla igenom olika sökord och sånt, hur det är populärt saker och ting är. Nej, men i alla fall, det som de gör är att när du googlar, du skriver in ett ord, du skriver in vägglöss liksom. Och sen så får du olika, alltså de indexerar ju information egentligen i det de gör. Och genom en...
Search engine?
Ja, deras motor liksom. Ja. Som de har utvecklat. Och det de gör är att de ger dig olika länkar som ska vara relevanta för dig liksom. Men de flesta klickar alltid det som är längst upp. Det är ju det som är grejen, att klicka högt upp liksom, för det är det som är mest relevant. Och där planterar ju Google, eller de planterar, de säljer ut annonsutrymmen till högst budande företag.
Nej, men det är ju, jag vet ju själv att desto längre ner på listan jag kommer, så känns det mer och mer shady. Det känns mer och mer fel. Alltså det känns som att det kommer, sannolikheten att det inte är det jag söker är högre.
Så är det verkligen.
Så framförallt om man går vidare på nästa sida.
Ja, tvåa sidan på Google.
Och sidan efter det. Ja,
alltså, det är aldrig bra.
Nej, det blir bara, det känns som att det bara blir sämre och sämre liksom.
Nej, och det är intressant också det här med sökningarna, och du säger det andra sidan och första sidan. Alltså tänk dig vilken makt Google egentligen har. 90% av alla sökningar genomförs hos dem. Och de kan ju välja exakt vilka länkar du ska se liksom. Så de kan kontrollera information och informationsflöden helt egentligen om de vill.
Nej, så jävla sjukt.
Ja. Och jag vet också att de faktiskt, jag läste någon studie faktiskt när jag läste upp på detta. Det är typ, det var någon som hade sökt på gun policy eller du vet, sådant, politiskt laddat ämne. Och du vet, alla får ju inte samma, alla får inte samma länkar i sina rader liksom. Så de kan ju också styra, liksom, lite cyniskt liksom, men på sätt och vis så kan de ju styra information och styra liksom, det blir ju så här, det polariserar ju genom att det blir mer av en sån ekokammare, säger man så?
Ja, jag tror jag vet vad du menar. Nej men det är ju, en hel bransch har ju egentligen kommit och växt upp med, tillsammans med detta, så kallat för SEO, alltså
Search Engine Optimization.
Precis, och jag tycker det är så jäkla ballt att det har skapat en sekundär marknad för att optimera Google.
Eller så. Ja, hur du ska öppna den för att komma in där liksom. Ja. För det är en viktig portal liksom.
Så att.
Jo, men
det säger lite om vilken makt och hur, mycket, hur stor roll det handlar om att komma långt upp på Googles lista.
Visste du att 15% av alla sökningar som söks har aldrig någonsin googlats innan?
Det är coolt.
Det är ganska sjukt, va?
Att men det måste vara exakt den stavningen eller exakt den...
Nej, men du kan komma på nya grejer liksom.
Ja.
15%. Jag tror det kanske är lite lägre nu. Ja. Det var nog 2 år gammal datan. Men ändå lite coolt liksom. Det är nu så mycket unik. Alltså, det är så en stor databas de har liksom med information. Och att det ändå fortfarande går att få unika sökningar. Google, de tar emot över 63 000 sökningar per sekund.
Det är
på en given dag.
Per sekund.
Per sekund just nu liksom, 63 000 till. Bla bla bla.
Jag tror det tar längre tid att säga 63 000 än vad en sekund tar.
Antagligen. Och genomsnittlig person, de gör mellan 3-4 sökningar per dag. Nej, men så det är intressant det här då med att det blir väldigt, väldigt lukrativt för de här, för Google. För att de har ju sin motor och den är igång. Och de behöver inte investera så mycket mer. Från början hade de ungefär 1 miljon rader med kod. Idag använder de maskininlärning för att optimera sökningarna. Så idag är det typ ungefär 500 rader med kod bara.
Så där, ja.
Och den bara fortsätter och fortsätter. Och deras mål egentligen, Google, det är ju att få alltså världen att spendera mer tid på internet.
Ja, ja.
För att få folk att googla mer och in på YouTube och så vidare.
Men vi har ju varit inne lite på det där med den internet, vad blir 3.0? Att nästa generation internet, att då är frågan var Google ställer sig i den positionen. För att jag tror, hur vi vänder vi det på det, så kommer vi komma till ett mer uppkopplat samhälle. Frågan vi måste ställa oss själva är, kommer det vara via Google? Det är ju så här, internet 3.0 där man har invävade blockkedjor och sån liksom teknologi som är liksom mer hardcoded, som man säger, i själva mjukvaran och i grunden. Kommer det vara Googles loggor eller kommer det vara något helt standalone-grej?
Jag vet inte. Jag förstår inte riktigt vad du menar, men inte 3.0 om man ska det heller. Men
ja, nej, men du tänker lite vad jag menar. Förstår du lite med att jag tänker på väldigt, väldigt lång sikt?
Ja, på väldigt lång sikt. Ja, alltså, de är ju inte dumma. De är ju väldigt smarta människor. Så de satsar ju på allting som finns. Och det som är grejen också, i och med att de tjänar så pass mycket pengar på den här sökdelen, så har ju Google varit tvungna att återinvestera sina pengar på andra ställen. Och det är så som andra ben som YouTube, Waymo med mera har kommit till. Och det är även det som är anledningen till Googles namn. Det är att de vill göra alpha bets. Alltså de vill göra bets som skapar alpha, alltså riskjusterad överavkastning. Det är lite coolt faktiskt.
Det har jag ingen aning om.
Nej, det är därför jag heter så.
Snyggt.
Ja.
Du har koll på många bra namn och sånt.
Ja, i alla fall. Sen har de även YouTube. Och YouTube, det köpte de typ 2006. Sen köpte YouTube, alla vet nog vad YouTube är, det är ju en sån jättestor videoplattform. Den köpte de 2006 för 1,65 miljarder dollar.
Och det tyckte man var mycket, kommer ihåg.
Ja, man tyckte det var mycket. Kommer du ihåg det?
Nej.
Nej.
Det gör jag.
Jag tänkte det. Fan, du tror inte du var så gammal. Nej, men... Och man kan då jämföra det här med 2020 då de omsatte 19,7 miljarder dollar. Så på 15 år så har det ungefär tiodubblats. Eller tiodubblats, ja, jämförtvis med ursprungspriset. Så det är rätt coolt. 2006 så hade man 19 miljoner månatliga användare. Idag har de 2 miljarder. Alla använder YouTube. Alltså det är en ny form av underhållning. Alltså det är så enkelt. Jag använder det varje dag.
Jag håller med dig.
Gör du det?
Absolut.
Det är så enkelt, det är så här, en 10 minuter video är jättegött att kolla på. Ibland pallar inte jag gå in på Netflix och kolla på en serie i avsnitt liksom. Det är bara lite snabbt.
Absolut, nej men jag använder det ju både alltså, för att ta det runt och slappna av, men jag använder det ju också för informationssyftet.
Så att det är ju ett sånt. Man ser ju sökningar på YouTube.
Absolut.
Jag kollar helt upp maträtter och sånt där.
Ja, mycket matlagning. Aktiecase också är väldigt bra på YouTube.
Alltså, ja, det kollar inte så mycket faktiskt på just YouTube, men det finns säkert. Mycket amerikaner gör det, va?
Absolut. Ja. Och istället för poddar har jag slått igenom här väldigt mycket i Sverige, men inte lika mycket i USA skulle jag inte påstå, för att det är därför jag tror att det finns större YouTube-utbud.
Ja, jag kan tänka mig det. I alla fall, och YouTube, de får ju pengar genom annonser också. Men om man liksom kollat någorlunda någonting på YouTube senaste 2-3 åren så har man verkligen märkt hur mycket mer de monetariserar tjänsten än vad gjort tidigare. Alltså varje gång som jag kollar på en YouTube-video så är det ju 20 sekunder med reklam först. Liksom. Det är ju som att kolla på femman typ nu för tiden. Det är helt sjukt. Jag minns senast i morse så kollade jag på 20 sekunder reklam i början. Och sen efter 3 minuter fick jag en till sån.
Nej,
det är så mycket exponering för olika varumärken.
Och det finns ju sådana här adblock och sånt för att försöka ta bort de här. Men de blir ju duktigare och duktigare. Jag har insett att jag kör ju adblock-mjukvara själv i min browser.
Mm. Jag är också på min webbläsare. Ja. Då har jag reklam. Men på telefonen.
Ja, ja. Men jag tycker de har blivit bättre på att fortfarande få igenom reklamen. Alltså. Kanske inte just YouTube, men jag märker generellt sett att hemsidor och sånt.
De lirar adblockern.
Ja, precis. Mm. Och eller blockar dig för att använda hemsidan på grund av att du använder adblocker.
Ja. Men jag tror ju också att väldigt många använder också YouTube-telefonen i appen. Och där går det ju inte att blockera liksom.
Korrekt.
Om man inte hackar det på något sjukt sätt. Jag vet inte. Korrekt. Jailbreak eller något sånt.
Jag kommer ihåg att man snackar mycket om jailbreak förr, men inte längre.
Ja, det tror jag blir svårare och svårare.
Ja, tror man.
Ja, det är intressant. Och det blir, alltså, det skapas mycket innehåll där hela tiden. För det är så här, kreatörerna och tittarna, de jobbar lite i symbios. Och jag tycker det är väldigt bra. Jag tror att ett case med Google är också att de kanske ska knoppa av YouTube. Eller att det finns en möjlighet för det liksom.
Det är så?
Ja.
Har de sagt detta publikt?
Nej. Inte så det finns en plan liksom. Men alltså, om de hade gjort det så hade de kunnat, alltså, vad säger man, uppvisa mycket värde. Mm. Alltså det hade ju brytit upp bolaget mer och kunnat skapa mycket aktievärde. För jag tror att om YouTube varit separat hade varit högt värderat. Alltså price sales 20 liksom, 25, jag vet inte.
Ja, men det är ju det, för att det är det du måste tänka. För att de köpte det för 1,6 miljarder. Ja. Nu omsätter de typ 20.
Ja, och så det växer 30% per år.
Ja, och så tar du en price sales på det. Ja. Alltså det är ju enormt liksom.
Ja. Och det är ju så här, det är samma som med Facebook och alla de här fangbolagen i princip, att de har ju en tekniktjänst, en mjukvara. Så de får ju alltid höga marginaler. Jag tror de har över 30% alltså, eller något sånt.
Ja, det är fint.
Det är väldigt bra.
Och marginalerna tenderar ju oftast att bli bättre desto liksom större det blir.
Ja,
det är ju nätverkseffekten
i sitt esse. Alltså. Det finns ju typ ingen konkurrent i YouTube.
Mm. Nej, det finns det ju inte.
Vad kollar man annars någonstans liksom? Vimeo. TikTok är ju lite av en konkurrent sätt och vis, nu tänker jag efter.
Instagram TV.
Ja, så är det ju också.
Fast,
men det alltså, är annan typ av video, det är annan typ av innehåll. Fast nu tjejer så blir de yngre och mer och mer beroende av de här korta klippen.
I podden med Alexander Gustafsson, sportcoachen från Nordnet. Han berättade att han har ju börjat nu göra TikTok-content mot hans vilja. För att det är ju där liksom publiken är.
Ja. Så
att
så är det ju.
Det kommer ju komma upp konkurrenter, men jag tror
att tror YouTube, de har ett fäste, tror jag.
Jag tror de har ett fäste, absolut. Men jag tror att YouTube kommer bestå för att se de här informativa, lite mer ordentliga. Jag tror att TikTok kommer användas som någon lite mer form av inkörsport.
Mm.
Så att du kanske har din YouTube-länkad i din TikTok-profil kanske, eller någonting istället, eller Instagram-profil.
Mm.
För att du sedan går och kollar på YouTube för de så här 20 minuters avsnitt, en halvtimme. Det kan du ju inte ha på TikTok.
Nej, det är bara korta grejer. Så det är ett av benen också, väldigt intressant. Sen har man även Android. Jag tror de startade det, vad var det, 2009. Då släppte de det gratis för att liksom möta iPhone som kom då. Så de ville ju ha en konkurrerande version liksom. Och Android, tror du dig, så är det, har det växt att bli helt dominerande operativsystemet för telefoner. Och typ vi i västvärlden liksom är ju ganska, iPhone är väldigt populär i Sverige och USA bland annat så. Men man har ju en skev bild liksom egentligen igen, för att ungefär 70% av alla telefoner är alltså Android-telefoner. Så det är egentligen de som är i dominans liksom, som har majoriteten.
Jag har faktiskt programmerat lite i Airdot Studios. Och jag måste säga att jag har lite erfarenhet av Swift, vilket är Apples programmeringsspråk, så de baserar mycket på. Men jag måste säga att Android Studios är så jäkla mycket enklare.
Alltså, att använda. Ja. Intressant. För att göra appar, menar du?
Ja. Så att vi gjorde en golfapp för att räkna liksom golfslag.
Nej, vad roligt.
Ja, och det var jättesmidigt verktyg. Så att jag tycker det är någonting som så här är ett kännetecken för de här bolagen. Det är att det är liksom en plattform. Mm. Alltså det är ett folk, de vill ju att folk ska bygga nya andra.
Grejen.
Ja. Så att de använder deras produkter som bas. Och det tycker jag är ett signum för Android.
Jo, så är det verkligen. Och det som är så himla lukrativt då med, du pratar om att skapa appar, och det som är så lukrativt med Google eller Android är ju att Google äger ju appaffärerna. Så varenda gång som det genomförs en transaktion i affären, varje gång du tankar ner en app som kostar pengar, det räcker med att du har en app som du prenumererar på liksom. Om den går via appaffären så tar de även en katt där liksom. Och den är ungefär 30%. Så varje transaktion på appaffärerna är 30%. Så tar Google det.
På alla affärer. Och det är ju en och annan.
En och annan, ja. Det är ju miljontals liksom. Säkert miljontals, jag har inte exakt siffran, men det är väldigt mycket. Så det är... ja, det är också intressant. Och sen så Android... de tvingar också in dig i Googles ekosystem. För de förladdar alltid alla Android-telefoner med Google Drive, Google sökmotorn, Chrome liksom. Så de försöker verkligen få in dig och få in mer data. Liksom, tänk till mycket du använder din telefon. Alltså Android-telefonen, nu är jag ganska skeptisk liksom till, jag tycker jag värnar mycket om personlig integritet. Men Google får in så mycket data från ditt mobilanvändare liksom. Som senare kan paketera om för att sälja dig annonser i, ja men det kan vara på YouTube eller så kan det vara när du gör en sökning liksom. För allting är sammankopplat.
Och det är ju inte bara du som person också. Den vet ju vem du umgås med. Den vet ju vilka du pratar med. Och det är ju därför du får de här extremt obehagliga reklamerna som jag kallar dem. När du till exempel sitter och pratar med en kompis om någonting, och sen så en halvtimme senare så har du reklam om det på datorn.
Ja, det är sjukt tycker jag.
Och det är ju då förmodligen för att din kompis har gått och googlat på det. De har listat ut att ni är ungefär i samma område och ni brukar prata via deras tjänster. Och på så sätt kan de lista ut att du är nog intresserad av samma sak.
Mm. Ja, det är äckligt alltså. Ja. Eller, jag vet inte. Man får ju väldigt bra träffa Love. Mm. Han älskar ju att företaga data på honom typ. Han bara, men det är ju bra, då får jag mer relevanta sökningar.
Ja, men det är ju det. Ja, men jag måste hålla med Love där. För liksom, om det kommer upp en sån fråga, vill du ha relevanta reklamer? Och det är klart jag vill ha det. Alltså, jag vill ju inte ha reklam om, nu ska vi ta något, virkningssätt. Liksom. Det vill ju inte jag ha.
Nej, så är det ju. Ja, men det är intressant. Så det är också ett ben då helt enkelt. Det är Android. Sen har vi sin cloud-verksamhet. Det är Google Cloud. Och du vet ju, Amazon har ju kört stenar på den här. Amazon Web Services har ju växt som attan med det. Men Google har ju också egna sådana cloud-verksamheter.
Det är servrar då?
Ja,
right.
Exakt. Ja. Så, ja men, internet blir större och större och större. Och det krävs mer och mer data för att hålla igång olika typer av företag. Och företag vill ju inte längre, man vill inte ha ett stort serverrum i ett rum liksom. Och så måste du ha någon som har koll på det. Du måste underhålla så massa ny utrustning, utan det är ju bara enklare att bara lägga ut det på någon annan. Så det som Google gör i det här i verksamhetsbenet är ju att de bygger enorma serverhallar. Och så kan man istället hyra liksom, ja men, minne eller olika former, man kan använda olika former av tjänster från företag som det är Amazon, Microsoft eller Google exempelvis. Och jag så kollade i senaste kvartalsrapporten och då hade Google ungefär 10% av de globala marknadsandelarna inom cloud. Men det som var intressant är att de växte 54%.
Mm.
Cloudmarknaden, den har ju växt som tusan innan, men jag tror att den inte, ja, det kanske är runt 25-30 något åt det hållet liksom. Och de växte 54%, de växte snabbare marknaden, vad innebär det då?
Är det en jäkla tillväxt?
Jo, men de tar ju marknadsdelar. De blir ju större, de käkar ju av Amazon och de käkar av andra. Så jag tror att de har chans att komma ikapp här liksom.
För är det Amazon som är alltså raidbossar?
Ja, är det är Amazon är raidbossen, exakt, ja. Jag vet inte exakt hur mycket de har, 30-40% kanske, eller nej, mer. Ja. Amazon är störst i alla fall, kan man säga. Och så är Microsoft tvåa då. Vad har vi mer för något roligt? Vi har Other Bets också. Och det är det här...
Det här är lite avstickande, lite lustigkurra.
Mm, det är det här som är intressant då, är att Google hade ju först, de hade ju först sin Google-verksamhet, googling liksom, sökmotorn. Och sedan måste de ju återinvestera de här kassaflödena i nya projekt för att liksom få någon form av avkastning liksom. Och då gör de det liksom i Other Bets, helt enkelt. Och sedan, alla de andra grejerna har ju varit bets liksom.
Ja, YouTube.
Ja, YouTube, de har ju tagit vad?
Mm.
Som sedan har utvecklats och blivit större och större och större. Mm. Som sedan blir en eget verksamhetsben liksom. Så de investerar ju jättemycket saker. Alltså jämt i, de är ju, kör mycket, man har investerat i projekt som AI genom DeepMind heter bolaget. Drönarleveranser genom Wing. De har självkörande bilar genom Waymo också. Och Waymo tycker jag är väldigt intressant. Har du talat om det?
Nej, men det är väl den här väg... Alltså, vi pratat om den idag på jobbet faktiskt.
Mm.
Och det är ju, de har ju en sån... Alltså en, vad ska man säga, som kartor.
Ja. Waze tänker du på?
Nej. Waze är det.
Ja. Jag tror typ Google AI också. Nej, jag minns inte.
Ja.
Kanske.
Tänk på fel sak. Fortsätt om Waymo.
Ja, exakt. Waymo, det är som en... Tänk dig en... Alla, det är självkörande bilar, jag ska inte förklara så mycket. Men det är som en Uber liksom. Fast sen när du kommer och ska bli upphämtad, så är det en självkörande bil som kommer hämta dig.
Det är ballt.
Ja, så de har, just nu så de existerar bara i San Francisco. Men de gör tiotusentals resor varje år just nu. Och de håller bara på att skala upp. Så det är superintressant alltså. Och grejen är att det här alla... Liksom, det genomgående temat egentligen som man kan se i Google är ju att alla de här betsen vill ju att har ju målet att du ska spendera mer tid online. Vad gör du när du kör? Du kör bil.
Ja.
Vad gör du om du sitter bak och istället sitter på passagerarsätet? Är du ensam?
Du surfar.
Ja, surfar telefonen liksom. Mm. Du gör du med Google-sökningar. Du kanske kollar på en YouTube-video och så vidare. Drönarleveranser, samma sak. Om du åker till affären så måste du iväg och en massa grejer. Då kan du inte googla en massa.
Jag tänker så här att med kombination med Google Maps, som jag föredrar framförallt över till exempel kartor på iPhone.
Ja.
Jag tycker att Google Maps är långt mycket bättre.
Mm.
Tänk dig Waymo och så tillgång till Google Maps.
Mm.
Ja, det förstår jag. Det, alltså, förstår ni hur mycket mer information de har sig ett försprång?
Ja, herregud ja.
Så att det blir ju så jäkla små. Jag har hört en annan spännande sak.
Okay.
Att Google Maps och andra västerländska karttjänster inte stämmer i Kina. Att de är typ så här fel med typ en halv meter eller några meter.
Uh-huh.
För att de vill att man ska använda kinesiska produkter. Därför kan du inte ha Uber i Kina. För att liksom Google Maps stämmer inte överens med verkligheten.
Va? Vad konstigt. Ja.
Så att, men det är för att de vill att de ska använda WeChat och deras inhemska tjänster istället.
Mm. Så där ja. Jo, Maps är också en sån grej som de skulle kunna monetarisera mycket mer, tror jag.
Absolut.
Typ, jag använder ibland kartorna för att kolla upp någon restaurang kanske. Jag är hungrig liksom. Så kanske jag skriver in lunch. Och så kanske det är, så kan du ha en sån snabb. Google har ju, genom sin sökmotor har de ju snabba annonser. Det sker ju jättefort. Den här, man har ju budplattform typ liksom. Om jag skriver in lunch i min Google Maps och sen så bara, ja men så kanske en viss restaurang vill köpa en annons liksom, så dyker de upp högst upp på den. Det är ju jättesmart egentligen.
Mm. Vid dig, nära dig, ja, nära till hands. Alltså, det är skitsmart.
Mm.
Ska vi gå in på lite siffror?
Ja, absolut, absolut, absolut. Jag har faktiskt en liten resultaträkning framför mig. Google, senaste 12 månaderna, jag ska se nu. Ja, vi säger under 2020. Under 2020 så omsatte Google totalt 182 miljarder dollar.
Gott.
Det är mycket.
Det är mycket.
Bruttomarginalen var 53% och EBITDA-marginalen var 30%. På sista raden så var det 22% i vinst, så det är ju brutalt lönsamma. Och nu då under corona så har ju liksom vad man brukar säga, stolarna har flyttats fram eller positionerna har flyttats fram. Det ser man inte så.
Jo.
Det är sånt klassiskt, klassiskt. Så de gynnas väldigt mycket genom att folk blir mer digitala.
Mm.
Och de förväntas växa med 37% under 2021. Det är estimaten som ligger på det.
Det är extremt mycket.
Ja. Men de estimaten säger också att det kommer gå ner till 16% nästa år. Så,
alltså 2022 då?
Ja, ja exakt. 2022, ja. Mm. Så det växer väldigt fort, Google, i de olika benen. Men man får också förvänta sig att det kanske kommer gå ner för tillfället. Men sen kanske kommer något nytt av de här other betsen som kommer att liksom, få igång den här S-kurvan igen som vi pratade om förut. Så jag tror det, kan bli bra detta. Dock, samma sak som med Facebook. Det finns ju också risker.
Absolut.
Ja. Dels pratar vi om att TikTok kan konkurrera till YouTube exempelvis. Men den framförallt största risken är ju trots allt konkurrensutredningar.
Absolut. Alltså,
de har ju så, vi pratar om det här, de är så, har så mycket makt, Google, att regeringen börjar ju ta märke på det. Mm.
Nej, men de börjar ju någonstans konkurrera med regeringen också i form av makt.
Ja, ja, ja.
För, men det är ju när Facebook och de tar bort liksom så här.
Ja, de kan hota. Tänk dig så här liksom. Ett mindre land vill stämma Google typ. Och då säger de så här, okej, gör det. Och sen så tar vi bort alla våra tjänster i hela landet. Jag tror att en viss Gmail är ju enormt.
Ja, ja.
Alla använder det. Tänk dig ungefär alla blandar sin Gmail liksom.
Mm, tänk dig bara verksamheter som har Gmail som liksom officiell.
Ja.
Ja, liksom.
Ja. Så de har ju väldigt mycket makt och därför så får de mycket stämningar. De vill ju bland annat förvärva Fitbit, minns jag. Men det har varit väldigt många rundor och vändor i det där. Fitbit är ju sån här hälsoarmband typ så här, så då får de ännu mer data på dig liksom. Men ja, de stäms bland annat i USA, Australien, Frankrike, för det är konkurrenshämmande beteende menar de då. Bland annat då för det här med att de förinstallerar appar.
Mm.
Då tvingar, men de får ju verkligen in dig in i deras egna internetwebbläsare exempelvis. Så Microsoft vill ju att man kanske ska använda Edge. Explorer istället, eller Edge.
Ja.
Jag vet inte om de har en mobilapp, men ja, ni fattar vibben liksom.
Nej, men alltså, och det är ju verkligen, det är ju jättetypiskt när du startar upp din dator på nytt. Liksom. Då säger ju den att du ska använda Edge och är du säker på att du ska byta webbläsare och allt sånt. Men det första man gör är ju att gå och installera Chrome. Alltså, gör jag i alla fall.
Jag har dock inte Chrome.
Inte?
Nej.
Vad kör du själv? Firefox?
DuckDuckGo. Ja, Firefox också.
Vad är DuckDuckGo?
Det är ett alternativ som är med mindre spårning och sånt.
Oh.
Mm.
Intressant.
Jag använder faktiskt inte heller Googles sökmotor. Nej.
Bing?
Nej, DuckDuckGo. Helt annan, det försöker vara anonymiserat. Och framförallt så ger de liksom äkta sökresultat liksom, som inte är beroende på vem du är. Så varje samma person som skriver kommer få samma resultat liksom.
Det är spännande.
Mm. Men det som är intressant också är att jag märker ju att den är sämre. Den är ju, jag får ju sämre träffar. Så är det liksom.
Ja, men det är ju, men, alltså, Google är ju skräddarsytt för dig.
Ja, det är ju så det är liksom. Och, ja, vad ska man göra liksom? Men det är, så kör jag. I alla fall. Nej, men också det som är intressant med monopolsituationen och det här, den här risken är att det, på sätt och vis så kan det också vara en möjlighet. I och med att de har massa olika ben då. Så det som vissa regeringar har hört förr i tiden i alla fall. Nu var det länge sedan, minns inte någon stor sån. Men det är att de kan gå in och bryta upp ett bolag liksom.
Absolut.
Att, nej, ni kan inte.
Ja. Jag vet, Rockefeller.
Ja, Rockefeller, exakt ja. Det är ett känt exempel. Men de säger så här, men ni är för stora, ni kan inte vara så stora, utan nu får vi dela upp alla era verksamheter så att ni kan fokusera på idé liksom. Och om det skulle hända med Google så tror jag att det hade kunnat låsa upp väldigt mycket aktievärde när varje del för sig inte liksom döljs i den här stora företagsstrukturen. Så det kan också vara positivt om man ser det så.
Mm. Nej, men det är ju ofta så, och det är mycket man snackar om i min verksamhet. Styckar man bolag liksom, så kan man också belysa de olika värdena mycket på ett helt bättre sätt.
Mm. Ja, det finns jättemånga kända exempel. Ett av dem bland annat, jag tror det var på 70-80-talet, där de började upp det här enorma, jag tror det var AT&T eller Bell kanske det var, i USA. Så de började upp i typ så här 7 eller 8 olika delar och det blir väldigt lukrativt för aktieägarna faktiskt.
Sådär, ja.
Det är till slut.
Så att det behöver inte vara negativt, helt enkelt. Men, ja, nej, det här med fangbolagen, det är intressant alltså.
Ja, det kan snacka länge. Vi pratar bara om två bolag liksom. Ja. Det finns ju fler.
och det är så mycket tankar och det är så, men det är just det här, det digitala, alltså det utgår ifrån en mjukvaruplattform och betoning på plattform där, och det är ju liksom, marginalerna är höga, de har nätverkseffekten på sin sida.
Stark tillväxt.
Ja, och de bara växer och växer och växer och växer och växer.
Ja. Jo, faktiskt senaste, alltså, man får ju jämt kompisar som typ så här försöker och fråga, ja, vad har du för aktietips liksom? Nu för tiden så brukar jag faktiskt bara rekommendera, eller inte bara, men framförallt rekommendera FANG-bolag. Jag säger det, gå och köp någon teknik, utan liksom, det är svårt att ta fel faktiskt.
Men jämför Facebook med Sandviken. Samma PE, eller ja, Facebook har lägre liksom. Och det är ju alltså intjäningsförmågan och kapaciteten historiskt sett i Facebook tyder på att den är bättre än Sandviken.
Ja, ja.
Ett bolag som inte är revolutionerande, inte så i alla fall, nu ska inte jag vara hatisk mot den. Det är ett jättefint bolag, det är inte det jag säger. Men jag säger bara att tillväxtpotentialen kanske är lite större i Facebook, det är det jag säger.
Mm. Jag håller med.
Vidare till den godaste biten av avsnittet.
Vad menar du?
Veckans volley.
Ja, okej. Gör det till mig?
Ja.
Okej. Ja, du nämnde ju Michael Burry. Han har tagit ett nytt stort bett. Michael Burry, han är känd för att ta sådana här stora bets liksom. Och nu har han gått emot Cathie Wood och ARK Invest. Det populära fondbolaget. Och det som är intressant är att han har ju liksom gått kort hela fonden. Så det som man borde ha koll på, det är deras största innehav. För så som Cathie och hennes förvaltare gjort innan, när det har gått ner i vissa bolag, det är att hon säljer ju av de största bolagen som har mest likviditet för att kunna ha de här utflödena av kapital exempelvis. Så jag hade kollat in Tesla, Square och Unity bland annat i deras största innehav. Även Cellink, svenska Cellink, är med en av deras fonder.
Och hon handlar helt enkelt i dem då när de går ner? För att handla upp dem?
Nej, alltså grejen är att vi säger då att han tar ett bett mot hennes fond. Och det kan bli så här, det kan ju skrämma investerare. Och det är så här, blir det mycket utflöde i fonden när det börjar gå dåligt, så kommer det bli så här en negativ spiral. Så om många börjar ta ut pengar från deras fonder, så kommer de att tvungna att likvidera sina positioner för att kunna lämna ut kapital till sina investerare igen. Liksom. För de vill ha sina pengar ut. Och då, jag vet, de är ju, ARK Invest har många så här små, eller många stora positioner i mindre bolag. Men det är så dålig likviditet i de bolagen, så de kommer ju antagligen att sälja sina största innehav för att kunna finansiera de här utflödena av kapital. Så det finns även en sån hemsida, vet jag, man kan bara söka ARK Invest top holdings typ. Så kan man se vad de har.
Ja, är det där
får vi se ifall det är ett korthus som faller, eller ifall hon vet någonting liksom. Michael Burry menar att hon inte har någon koll på någonting liksom. Men hon pratar ju om att teknik och dagens innovation kommer leda till tillväxt i många år framåt. Så det är liksom, ja, det är intressant liten strid de har den här. Får vi se hur det går.
För Michael Burry, det har varit lite återkommande avsnittet faktiskt. Och det är lite trevligt som en gäst som kvarstår helt enkelt. Blir lite kaka på kaka-effekten när den går ner kanske.
Har du någon take eller någonting?
Nej, men
du vill lyfta?
Ja, jag har en liten intressant teori som jag fick höra om. Men jag tänker spara den till nästa avsnitt.
Okej. Du får helt enkelt lyssnarna vänta.
Det är så är det ibland. Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge.
Exakt, ja.
Korrekt.
Snyggt.
Ja, bra avslut.
Du såg lite konfunderad ut, fast har verkligen rätt där. Det gjorde du. Snyggt.
Men då måste vi klargöra en sak innan vi kan lämna våra kära lyssnare.
Äger du någonting i de bolagen?
Jag äger inte aktier i någon av bolagen.
Nej,
FANG-bolagen
inte
faktiskt.
Jag heller. Jag faktiskt funderar på att köpa Google. Jag gör det.
Ja, och jag funderar på att köpa Facebook.
Alltså, ja. Ja, gett. Ja, jag tycker det är otroligt nice verksamhet.
Ja, men
och det är så stabilt också. Eller ja. Stabilt, men jag tycker det är väldigt bra.
Om man gräver i småbolag så brukar man oftast hitta lite ifs and buts.
Ja.
Men här hittar man inget. De är ju felfria.
Ja,
so far i alla fall.
Ja, det är ju ofta den här monopolisken.
Ja.
Det är ju den lite liksom. Så. Men ja, skitsamma.
Gänget.
Det var kul att ha er med här
vi
idag.
Vi tackar så hemskt mycket.
Vi tackar er.
Och lyssnar ni på det här avsnittet när det släpps, så får vi önska er en fortsatt trevlig vecka.
Vi ska ge lite credit till våran klippare Linus och till Finwire som låter oss använda deras poddstudio.
Och sen då vill vi bara tacka något extremt mycket för att ni vill lyssna på oss.
Ja, det är kul att ha med er.
Och har ni någon input så ja, kom det, jättegärna med den. Antingen till vår Instagram, någonting om aktier. Vår Twitter stavas även likadant. Mm. Och sist, om ni vill maila oss så kan ni maila oss på nantingomaktier@gmail.com.
Exakt, det vill jag ge mig såklart. Vi kanske ses också på UAs kongress, eller vad heter det?
Kickoff eller
vad? Ja, de måste ha en kickoff, så heter det. Ja, vi kommer nog vara där, så vi kanske kan ses. Ja. Kom förbi.
Fantastiskt. Om ni är där, säg gärna hej.
Ja. Med det så tackar vi för oss.
Ha det så gott.
Ha det gött. Hej.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.